Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tu écoutes le potiel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde.
Ja, du lyssnar förstås på CL-podden, flaggskeppsprodukten i sinnessjukproduktion ABs sport- och fritidssegment. Jag heter Christian Dahlström och idag har jag med mig läkarstudenten och Fossa degli Alci-profilen som ni känner som Il Dottore, direkt från okänd ort i Skåne, Andreas Persson. Välkommen.
Ja, tack så mycket. Tack. Jag är fortfarande väldigt glad över att få ett italienskt smeknamn på det viset.
Ja, precis. Vill du avslöja din okända ort i Skåne? Är det,
Lund som är en förutsättning för poddinspelning. Men jag förstår din fråga, för att jag är mycket på olika orter nu för tiden. Men främst i Malmö.
Ja, jag kanske ska vara transparent och säga det. Hur svårt det är att få dig till en podcastmikrofon med dina tider och sådär. Jag tänkte på det bara häromdagen, att liksom jag har ändå intervjuat både svenska och internationella liksom stjärnor, och det har liksom aldrig varit lika svårt som det med dig.
Ja, det känns ju besynnerligt att det är lite divigt, känns det på så vis, men det har varit svårt att få ihop.
Kan du inte berätta vad du har haft för dig sen senast vi poddade?
Senast var jag i somras, då njöt jag av ledighet och fotboll och mat och allt möjligt. Nu är ju studierna igång igen och jag är placerad på infektion nu, så det är ju en del som är aktuellt, covid och sånt där. Så det är väl rätt så intensivt på den biten.
Så du vårdar covid-patienter nu alltså?
Ja, alltså jag lär ju mig. Men det är där jag är placerad. Så det är det jag har kommer i kontakt med.
Hur är det med covid-patienter? Man har ju hört om, jag har inte följt med jättemycket, men alltså förutom då vaccinen då, vad finns det för liksom effektiva behandlingar? Är det läget liksom mycket bättre nu än i början av pandemin, eller?
Ja,
vad finns det för behandlingar?
Ja, det är precis. Det finns ju vissa behandlingar som är och vissa andra åtgärder som man har gjort, som för alla dör ju liksom inte av sjukdomen. Det var vissa, det kan ju låta hemskt, men det var ju liksom ett krisläge. I Malmö har de ju till exempel satt upp kameror på alla rum på de här intensivvårdsinfektionsplatserna, så att säga. Vilket man inte hade innan, och det är ju lite känsligt med integritet och sånt där, men patienterna behöver ju lämna samtycke liksom att man filmar. Men det gjorde man för att innan man hade det så var det patienter som var så förvirrade i sin covid-infektion och det påverkan det får på kroppen, att man liksom gick upp och slät av sig grejer och faktiskt dog av det, att man inte fick syre och på andra sätt inte, man la ner och man fick hjärtstopp och så vidare. Så att det var ju, en del patienter dog så för att man hann aldrig uppmärksamma det liksom. Så nu övervakas alla via kamera Så det är en sån icke-medicinsk grej som alla fattar kanske. Som...
Det är ingen vacker bild du målar av deras dödsögonblick här.
Nej, det är sällan det döden är det kanske. Mm. Nej, det är ett tag. Men sen är det ju rent medicinskt också, så är det många dog i blod, eller många dog, men många får komplikationer av blodproppar och så, som man ger liksom förebyggande för det. Och man hämmar ju immunförsvaret faktiskt med sån här kortison som man kan behandla väldigt mycket med. Men det är också en sån grej att det är en överreaktion från immunförsvaret som gör att man skadar den egna kroppen, som man kan se i många andra tillstånd också. Men det har man ju också lärt sig nu, och det är också en sån grej som man behandlar. Sen finns det specifika och väldigt krångliga som man kan ge i vissa sammanhang, men det är lite väl avancerat att gå in på.
Mm. Fan, vad intressant. Själv, sen vi hördes senast, så har jag skadat min axel, på tal om sjukhus, ja. Rätt illa under en korpmatch. Synd alltså, jag hade ju gjort en storstilad comeback i 3 mål på 3 matcher och såg riktigt bra ut. Jag mötte för övrigt Leonard Jägerskjöld Nilsson, du vet.
Ja, absolut.
Ja. Han kom fram till mig innan en av de här korpmatcherna och bara, tjena, Christian Dahlström. Det var lite kul.
Har ni något klubbproblem? I korpen
alltså? Ja, det har vi såklart. Jag är inte super... jag har bara spelat i det här laget i 2 säsonger, varav en har blivit avbruten. Men vi har något form av klubbemblem. Jag är inte säker på att Leonard skulle... blivit så imponerad av det dock. Men skälet till att jag frågar är att han är heraldik-kingen på, skrivit böcker både om fotbollsheraldik och alltså klubbemblem, och nu en om hockey. Har även en podd om League One, tror jag. Mm. Ja, men jag fick åka till akuten som på Danderyds sjukhus där, som är rätt deppig, och det i sig fick mig att starkt ifrågasätta min medverkan i korpen framöver. Det är inte första gången jag skadar mig med min uppoffrande spelstil, Andreas. Så jag har ätit värktabletter och sovit rätt dåligt av smärtan ifall jag låter lite vimmelkantig. Samtidigt har jag då färdigställt den andra delen av min Beckomberga-dokumentär som släpps när det här avsnittet släpps också. Jag tänkte faktiskt spela en trailer för den här dokumentären i slutet av det här avsnittet för den som är intresserad. Jag har även fått lite nya copy-uppdrag, vilket är välbehövligt för mig och mitt alltjämt finansiellt skakiga lilla frilansbolag. Bland annat har jag varit med och tagit fram en marknadsföringsplan för ett svenskt techbolag som växer rätt snabbt just nu. Och även om jag egentligen helst vill hålla på med mina obskyra psykiatrigrejer och sitta och gräva i arkiv och så kanske allra helst då den här gudsförgätna podden som inte ens lyssnarna själva vill betala för. Men det är, jag tycker ändå att det är roligt och nyttigt, tänker jag, att ha kvar en fot i det privata näringslivet också. Inte minst för alla mina analyser av marknads- och finanssidan av fotboll i den här podden, eller hur?
Jo, absolut. Och för all del. Sen kan jag samtidigt känna att vi lever i en resultatfixerad värld, och jag tycker att utlämnade det viktigaste, och det är ju hur det gick i korpen mot lämnade.
Ja, okej. Jo, men jag nätade 2 gånger och vi vann med 4-1, så att det var ju en det var ingen svår match för vår del.
Intressant att utlämna den informationen då.
Min ödmjukhet förbjuder mig att skryta om sånt.
Okay.
Och sen på tal om Beckomberga, så har jag återigen haft kontakt med Jussi Björlings dotter Ann-Charlotte. Tycker det var rätt rörande att tala med henne, måste jag säga. Hon frågade liksom om detaljer från Beckomberga så där, som hon undrade över. Och så här, eftersom jag i den här dokumentären då har avslöjat helt ny information om Jussi, vilket känns otroligt i sig. Alltså en historisk person. Jag vet inte om jag själv, alltså min fascination för honom kanske gör att jag överskatta hans betydelse, men jag tror inte det. Och då har jag stämt av med henne så att hon tycker att den här informationen presenteras på ett värdigt och korrekt sätt. Det är ju alltid en svår balansgång, att man liksom måste presentera en spännande men förstås korrekt berättelse samtidigt som man liksom inte vill såra någon, om du förstår vad jag menar.
Ja, självklart. Det är ingen position jag har varit i själv, så men man har förstått det med journalister man har pratat med. Det är ju, man kan ju sitta på mycket intressant information och så som man kanske inte vill och bör dela med sig av.
Nej, och precis. Och samtidigt så kan man ju inte heller ta för stora hänsyn. Som i min fade med Johan Kullberg, som jag tror jag berättade om i senaste Patreon-exklusiva avsnittet. Jag skriver om honom i min nya bok som han har fått läsa. Eller den senaste versionen av manuset rättare sagt, för jag håller på att skriva klart den nu, och det är en bok som han inte gillade då, eftersom jag porträtterar honom i en inte alltför liksom smickrande dagar där. Men där har jag faktiskt stämt träff med Johan. Vi ska ses på Café Ritorno på Odengatan, vilket i och för sig har blivit uppskjutet flera gånger på grund av sjukdom både hos mig och hos honom. Han är ju 87 år gammal. Även om jag liksom, han och jag egentligen har väldigt olika åsikter, så ser jag verkligen fram emot att träffa honom ändå. Det kan ju vara jävligt spännande att prata med en sån person också, eller hur?
Mm. Det gör man inte så ofta. Prata med folk som har helt andra åsikter. Så det är intressant.
Ja, men eller hur? Vi har ju liksom lite liknande bakgrund också. Han har ju schizofreni i sin familj. Hans bror som var konstnär som hette Erland Kullberg, tror jag. Så han är ju liksom stött på det på väldigt nära håll också. Så det finns väl liksom någonting vi kan förenas i. Men jag tror att vi kommer nog inte vara överens om särskilt mycket när det gäller psykiatrin. Så det kan ju bli motigt, men det kan också bli spännande. Man vet ju aldrig, men det är ju spännande. Kanske vill jag gå därifrån efter fem minuter, men vi får väl se. Du, en sista sak från min väldigt spännande vardag som obegåvad, icke-framgångsrik frilansjournalist är att jag i samband med första avsnittet av Beckomberga-dokumentären blev ombedd av Expressens kulturchef Karin Olsson att skriva en kulturtext om Jussi Björling. Och jag behöver kanske inte göra en stor grej av att jag är lite tjenis med Expressens kulturchef, eller hur?
Nej, du är ju för ödmjuk för sånt.
Nej, men jag tänkte att du behöver inte heller göra det, så kan vi bara liksom glida förbi det lite snyggt här istället.
Jaha, okej. Okay. Jag trodde det var... ja.
Ja, nej, men jag skrev ju faktiskt till dig om det i vår messenger-chatt, Andreas. Jag har ju aldrig skrivit en kulturtext och jag kan ju inte så mycket om Jussi egentligen heller. Lite dåliga förutsättningar. Det gjorde mig helt nervös. Alltså, jag kan ju mer än någon annan om just det jag skrev om, alltså hans tid på Beckomberga, eftersom ingen annan har känt till det tidigare, men ändå. Så jag kollade faktiskt på en dokumentär om Jussi för att liksom uppdatera mig lite om honom. Jag har ju läst liksom lite biografi och sådär också tidigare, men jag är ju verkligen ingen expert som sagt. Och sen för att lösa liksom själva skrivuppgiften så läste jag lite ett par stycken kulturtexter från Expressen. Alltså det tycker jag ändå att jag hade till min fördel, att jag som främst inom copy faktiskt får liksom sätta mig in i olika kunders, du vet, tonalitet och skriva texter som passar deras kontext och sådär. Så det har jag blivit rätt bra på eftersom jag jobbat med det i typ 10 år. Vill du höra vilka 4 sammanfattande typiska drag jag hittade om kulturtexter och använde mig av när jag skrev min egen första kulturtext?
Gärna.
Alltså nu låter det som att jag aldrig har läst en kulturtext tidigare. Det har jag naturligtvis gjort rätt mycket, men det är en annan sak att skriva den. Jag skrev så här: lite fint och litterärt språk, men inte för mycket. Alltså det här var punkter som jag skrev bara i en anteckningsbok. Det var punkt 1. Punkt 2. Många referenser till kulturpersoner. Punkt 3. Korta stycken. Och punkt 4. Punch i inledning och avslutning. Så det var liksom ramarna när jag satt med och skrev. Och du har ju läst min färdiga text som för övrigt Expressen var väldigt nöjda med och som de ska publicera i helgen tydligen. Vad tyckte du? Var den okej i texten?
Jo, men absolut. Det är ju intressant allt det här med hur de resonerar kring vad som ska publiceras eller kring vem som ska publicera och sånt där. Det, som du säger, du är ingen expert på det. När jag läser saker så tänker jag också alltså, så här, man vill läsa expertutlåtande samtidigt. Mm. Men det är ju också, tror jag, väldigt få som vill det, som läser kulturartiklar, att det ska vara en expert på ett sakområde. Det är väl inte det som är det intressanta. Mm. Och sakområdet som är Jussi Björling på Beckomberg är ju du expert på, får man ju säga. Och jag menar, det är väl ändå inte så konstigt. Alltså, det som experter kan om Jussi Björling kanske inte är intresserad av allmänheten, liksom, utan det är andra saker. Så, nej, men jag tycker
jag ska säga det, att jag kontaktade ju också Sveriges främsta Jussi Björling-expert när jag gjorde den här dokumentären. Harald Henriksson, så alltså han har blivit utsedd till det till och med, och han är väl kanske till och med världens främsta expert, och frågade vad han visste om Jussis tid på Beckomberga, och han visste i praktiskt taget ingenting, så att den här informationen som jag berättar om här, men jag menar, jag försöker ju liksom sätta det i någon slags kontext i den här texten också, och det är väl kanske där jag känner man liksom känner att jag inte riktigt bottnar, men det, jag fick nog till det till slut ändå. Men du, idag ska vi förstås prata fotboll också, om de första två omgångarna av Champions League. Vi ska lista våra respektive vinnare och förlorare och snacka ner de två första omgångarna helt enkelt. Men först tänkte jag min vana trogen göra några ekonomi- och mediaspaningar, om du inte misstycker.
Nej. Absolut.
Nu kan vi till att börja med att göra en väldigt kort uppdatering på Perfect Day Media-affären som vi pratade om nyligen. De har nu värvat Fördomspodden som tidigare låg på Acast och sen ett tag på Podme, som är en av de här originals-plattformarna som jag själv har haft två möten med, tror jag, angående min mer framgångsrika podd då, Sinnessjukt. Jag tycker att det är ganska intressant att Fördomspodden uppenbarligen då inte fick att flyga med betalmodellen. Och det får man ju ändå ge han och Amanda, att de är bra på att locka över stora poddar till sitt stall och stora profiler. Så här. Även om de i och för sig kanske inte blir kvar särskilt länge, allt som oftast. Men jag tyckte att det var intressant. Men om vi går in på lite fotbollsrelaterade spaningar istället då, så listade Forbes världens 10 bäst betalda fotbollsspelare här om veckan, lön plus sponsintäkter. Och det var ju en rätt förväntad lista förutom en på den, nämligen nummer 7, som du inte lyckades gissa förrän jag gav dig väldigt, väldigt bra ledtrådar, Andreas. Och det här är alltså en spelare som tjänar mer än Pogba, Zlatan, Bale, Hazard med flera, $35 miljoner om året drar han in. Och vem är det jag talar om, Andreas, och hur överraskande var det?
Absolut överraskande. Jag tycker det är så pass överraskande att jag ändå var stolt, eller stolt, men jag var ändå hyfsat nöjd med att jag satte den på de ledtrådarna som var typ att han är, han spelar till Barcelona.
Spanjor, 38 år, eller vad är
det? Nej, du sa att det var att en äldre spelare, det är något som jag gissade.
Okej, liksom. Okej. Okay.
Något i den stilen. Mm. Så att, absolut. Mm. Det är väldigt tydliga ledtrådar. Men det är ju så pass överraskande att han är med på den här listan. Att jag ändå tycker att det är en hyfsad, att man ändå plockar fram det namnet. För att många hade betraktat, eller trott att Andres Iniesta hade slutat med fotboll. Tänker jag i alla fall.
Ja, precis. Och att han, även om han spelade, så känns han ju inte som en, liksom reklam pelare på det sättet liksom. Det första jag gjorde när jag hörde det här var att gå in på Instagram och kolla. Det är ju en ganska bra indikator både på hur populära och hur marketable spelare är och hur hårt de själva arbetar för att marknadsföra sig själva, kan man väl säga. Och då såg jag då att Iniesta har 38 miljoner följare på Instagram. Barack Obama har 36 som en referens då. Anders Iniesta ligger på plats 121 på listan över världens största Instagram-konton. Å andra sidan så har ju Zlatan då, som inte var med på den här listan, 50 miljoner följare, och Cristiano Ronaldo då, som var etta på listan, har ju världens största Instagram-konto med 350 miljoner följare. Förresten, en kort side note. Visst är det så, som jag tror att ni har pratat om i Fossa degli Alci, att Mathieu Flamini är typ världens rikaste fotbollsspelare?
Alltså det var det när jag gjorde... Jag hittade den informationen när jag gjorde research om det laget som vann ligan senast för Milan. Mm. Det är han för att han är delaktig i ett biotech-företag som gör bra grejer för miljön med plast och sådär. Mm. Eller med plastersättning. Mm. Så det var också överraskande, får man säga.
Ja, det är verkligen, verkligen. Men Iniesta då, han är ju oväntat aktiv på Instagram, måste jag säga. Han lägger upp ett inlägg om dagen ungefär i genomsnitt, varav praktiskt taget vartenda inlägg då exponerar hans japanska klubbs tröja och klubbemblem och huvudsponsorn Rakutens logga. Av de 35 miljoner dollar han tjänar är enligt Forbes runt 30 i lön från klubben. Han skrev ett nytt kontrakt med dem tidigare i år tydligen, och jag misstänker att Rakuten betalar en väldigt stor del av hans lön, och att hans likability, den är ju liksom större än Ronaldo och Zlatan exempelvis, vilket jag misstänker spelar in för allt detta. Är det en rimlig analys, eller hur läser du det här?
Jo, det, alltså, ska jag bara gå på grundliga fördomar så tänker jag väl att din gästa passar väl kanske bra i Japan. Mm. Alltså sett i hans stil och persona, så kanske snarare än de du nämner, Zlatan och Ronaldo. Sen har väl de en väldigt, väldigt stor vad säger man? De har ju väldigt, de kan nog dra in väldigt mycket pengar de också på... Så att det är väl lite anpassat till publiken också, alltså till de man vill nå ut till, kan jag tänka mig. Jag blev lite fundersam också nu när du pratade, hur det ser ut i olika geografiska platser på jorden beträffande hur mycket man använder sociala medier som Instagram, alltså spelar. För också när vi lyfte detta också i Fossa degli Alci med Instagram-följare, när det kom tal med James Rodriguez till Milan, att han var topp 10 någonstans, jag kommer inte ihåg var på listan han var, med följare på Instagram, och han är ju inte topp 10 fotbollsspelare i världen.
Nej.
Och jag har för mig att det var väldigt många sydamerikaner på den listan, så att det är också en intressant parameter här, tycker jag. Var använder man Instagram mycket?
Ja, exakt. Det var liksom, i Kina till exempel använder man ju Weibo eller vad det heter. Och det finns väl en del liksom lokal variation. Men jag minns att jag någon gång skrev någon sån här nyhet i någon sån här nyhetsbrev till något techbolag om... Och då tror jag att det var i typ Indonesien, så det var ändå liksom Southeast Asia, att det var liksom fler som angav att de hade Facebook och att de använde Facebook än som angav att de hade internet. Så de fattade liksom inte att Facebook var en del av internet. Så det kanske säger någonting om just Facebook. Facebook äger ju Instagram också. Så det finns en koppling där. Men, så det är ingen svår på din fråga. Men jag tyckte det var inte... Och en annan bara... Alltså, jag tycker ändå att det är lite nedslående att Ronaldo har världens största Instagram-konto med 350 miljoner följare. Jag tycker... Jag spyr varje gång jag ser honom. Jag förstår... Alltså, jag fattar verkligen inte.
Nej, men alltså det är ju lättare att gilla Iniesta. För väldigt många är det ju. Så är det. Men alla kanske inte följer för att man gillar. Och
nej.
Det finns ju många, många parametrar i det, tror jag.
Mm. Ja, alltså hans good looks lär ju inte skada liksom till exempel. På tal om Ronaldo och Instagram så är det faktiskt min andra spaning idag. Jag skickade lite statistik till dig på antalet följare som Manchester United har fått efter att Ronaldo skrev på. De har gått från 44,1 miljon följare dagen innan han skrev på till 49,7 miljoner följare idag. Alltså en ökning med 5,6 miljoner följare eller 13% på bara en månad då. Juventus ökade under Ronaldos tid. Juventus kollade jag, gick jag tillbaka och kikade och de har gått från 10 miljoner till 51 miljoner följare. Och det är såklart inte bara hans förtjänst, men jag tror att Juventus stora behållning av den affären kommer att vara på mer lång sikt. På kort sikt har det ju kostat mer än det smakat både ekonomiskt och sportsligt, men det är inte omöjligt att de lyckas kapitalisera på hans närvaro ganska bra även i efterhand. Och det kan jag nämna också att Juventus tappade en kvarts miljon följare under veckan han lämnade klubben, och snart kommer United garanterat gå om Juventus, men jag tror att den som liksom vill försöka förstå varför vissa spelare kostar så mycket övergång och lön numera, utöver det sportsliga förstås då, ska snarare än den otroligt överskattade tröjförsäljningen tycker jag man ska kolla på antalet sociala medier följare, inte bara Instagram, men det är väldigt mycket Instagram och Facebook, inte så mycket Twitter, som är lite annorlunda typ av plattform. Man ska titta på inläggsfrekvensen och sociala medier engagemanget, alltså det vill säga hur många likes och kommentarer olika inlägg får i genomsnitt då, för att liksom justera för köpta botföljare och sådana som exempelvis då följer utan att bry sig om personen eller till och med kanske i själva verket tycker illa om hen, som du var inne på, det så kallad hate watching som inte kommer att konvertera. Det där var ju marknadsförare inte så liksom, många fattade inte det där i början utan trodde att alla följare var liksom, de fattade inte det där med organisk reach heller liksom, men nu har det där liksom, nu har marknadsförare lärt sig vad det är som räknas där och att det är liksom engagemanget och vilken typ av engagemang det är. Så. Men vad tänker du om den lilla spaningen?
Ja, men den är ju spännande, verkligen. Siffrorna säger ju mycket och det, alltså jag tycker det tjatar så himla mycket om det här med tröjförsäljningen. Du har säkert pratat om det här tidigare för vi har gjort det, men alltså till och med så här, min mamma kom till mig och pratade, alltså hon pratade ju aldrig om fotboll, men det var så här Messi till PSG och så pratades, det var ju det här galna ryktet om tröjor, alltså det når ju ut liksom, det är jättemånga som pratar om de här tröjorna. Men varför tänker du att Juventus tjänar på Ronaldo långsiktigt?
Nej, men alltså de här följarna, alltså de förlorade en kvarts miljon följare då. För det var ju lite intressant att se då, liksom när han går vidare, Ronaldo. För jag menar, jag tror ju att ett av skälen att de värvade honom, kanske det starkaste skälet, var just att få fler följare i sociala medier. Och då tänker man ju säga, men vad händer när han lämnar då? Försvinner alla de följarna? Och svaret på den frågan tycks ju vara nej. Och då kan man ju kapitalisera på att man har många följare framöver, alltså eftersom marknadsförare kollar på hur många kan du nå ut med om du Gillette ska gå in och sponsra Juventus, hur många kommer att se den här Gillette-reklamen vi gör då, eller liksom loggan på deras tröja, eller liksom och antalet supportrar som de kan locka till liksom till arenan, men också liksom tv-avtal och sådär. Det är väldigt mycket av det där som liksom de har byggt upp nu med Ronaldo. Det finns massa nya Juventus-supportrar som kommer vara det for life liksom, bara för att Ronaldo, de har sett Ronaldo där och blivit lite liksom förtrollade av det, men också liksom som sagt de här liksom sociala mediekanalerna som de har byggt upp och som är värda väldigt mycket pengar och som garanterat är det första som en stor sponsor som funderar på att investera i liksom reklam i deras kanaler går in och kollar på. Okej, hur stora är de här? Och så ser de, oj, de är till och med större än Manchester United än så länge då. Så ungefär så.
Nej, men det låter ju rimligt. Sen är det ju intressant att tänka på. Och så hur supportrar fungerar idag. För att det känns ju som att man följer spelare mycket mer än klubbar. Men det är klart att det finns ju fortfarande de som även de som inte föds upp lokalt som hittar klubbar. Mm. och stannar vid den klubben. Och då är väl säkert Ronaldo en drivkraft i det.
Mm. Jag tyckte att det var intressant också att kolla i den här listan över de mest följda Instagram-kontorna. Dels då att det liksom är blandat mellan alltså personer, stjärnor, sportstjärnor, skådespelare och sådär. Och sen dels då varumärken av olika slag som Adidas och Mercedes och H&M och sådär som har ungefär lika många följare som Zlatan och Iniesta. Så de tävlar liksom på samma arena på något vis. Och jag tror att de här liksom... Både företagen förstås, men också de här stjärnorna in och kolla på den här listan typ dagligen. Jag tror ju att supportrar vill att de ska bry sig om klubben och klubbmärket och sådär. Men jag tror att de är mycket mer fokuserade på sånt här. Alltså antalet följare och antalet nollor på bankkontot ungefär. Vilket kanske är mänskligt då. Alltså det är något mer konkret och kvantifierbart sätt som man kan fylla det hål i bröstet som vi alla har på något sätt. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Sen tror jag ju mer på sättet som Tonali fyller sitt bröst än som Hakan eller Kessi fyller sitt bröst. Mm. Som inte är pengar, men, men ja.
Ja, men exakt. Och, men sen så tror jag också att det kanske är en åldersfråga. Alltså ju äldre spelarna blir så... Alltså till och med alltså Zlatan, han gjorde inte reklam för någonting under ganska många år i sin professionella karriär. Det är ju först liksom senaste 5-6-7 åren som han har blivit liksom, och då har han ju gått åt nästan andra hållet istället. Men han kändes ju mer som, visst han var intresserad av pengar, men han var ju framförallt besatt av att bli bäst på fotboll och sådär. Så jag undrar liksom hur den, nu är det bara ett exempel, ett liksom anekdotisk bevisföring här, men jag kan tänka mig att spelare som blir äldre kanske blir lite mer cyniska också när de tycker att de blivit illa behandlade av klubbar och liksom även av supportrar och tycker att supportrar är lite dumma i huvudet liksom, alltså när de ger sig på dem på olika sätt liksom. Jag tror att sånt sätter spår också.
Jag tror mycket är utvecklingen generellt, för att jag tycker man ser så många unga spelare som är som har och det har ju Zlatan i sig kritiserat också många för, att ha mer fokus på sånt som händer sidan om snarare än det som händer på träning och på fotbollsplan.
Jag såg förresten att Selena Gomez är på plats 5 i världen på Instagram med 217 miljoner följare. Alltså det är mer än exempelvis Leo Messi. Hon är med i den här nya serien Only Murders in the Building som Disney annonserar rätt friskt för på stan även här i Sverige. Och det är visserligen en väldigt bra serie som jag gillar jättemycket, men jag fattar inte riktigt varför de satsade så mycket på reklam för den. För det är en ganska liksom märklig serie, en ganska obskyr idé och liksom, det känns inte som en stor serie sådär. Men sen så när jag insåg hur stor Selena Gomez är så tänkte jag att ja, men det är väl inte så konstigt egentligen. Har du sett den serien?
Jag har inte hört talas om den.
Jaså, okej.
Så att mig når de inte, den där storföretagen.
Nej, du är så jävla exakt. Du är så jävla underground här i Lund alltså. Ja. Du, angående Instagram då, så kan jag också säga det att Instagram ägs ju av Facebook då, som är världens sjätte största bolag. Och det säger ju någonting om hur viktiga de här grejerna är för hela liksom, världsekonomin numera. Man kanske kan tänka att jag är lite ytlig som pratar följare här och att det kanske inte spelar så stor roll i den verkliga världen, om man ska säga. Vilket ju på ett sätt är sant, eftersom Facebook själva bestämmer ju hur många av de här följarna som bilderna som läggs ut på Instagram ska nås. En del fattar ju inte att de vrider ner den organiska reachen allt eftersom, vilket ju influencers har fått känna av de senaste åren. Men trots att de gör det så är det ju otroligt viktigt att nå ut i sociala medier och framförallt att få många följare, eftersom det är en sån statussymbol liksom. Det är ju liksom så företag marknadsför sig numera. Tidigare annonserade man i dagstidningar och på tv och på stan och sådär. Och nu är det ju väldigt, väldigt mycket sociala medier. Och för att ytterligare ge dig och lyssnarna en bild av vikten av det här så kan vi ju kika lite snabbt på deras lönsamhet också. För det är ju så att många av de här stora techbolagen gör ju stora förluster. Alltså Spotify är ett vanligt exempel folk brukar ta upp. Men jag skrev även om Kry och de här andra nätläkarbolagen i Sverige på Twitter häromdagen som gör enorma förluster och nu liksom inte ens i närheten av att börja gå plus snart. Och folk inser inte att de bolagen går med stora förluster och som hela tiden bara liksom täcks upp av massa riskkapital. Jag tycker ju nätläkare är verkligen ingen no-brainer som investering betraktat. Jag hade inte investerat i de bolagen personligen då, men Facebook däremot, alltså sättet som de och Google har liksom slaktat annonsmarknaden det senaste decenniet, herregud, jag tror inte folk förstår vilken otrolig förändring det har varit, som ju påverkar även exempelvis svenska dagstidningar som har svårt med annonsintäkter och sådär, men också liksom om jag ska gå full Erik Niva, alltså det demokratiska systemet som jag har sett med den här Cambridge Analytica-skandalen och så vidare. Och Facebook har ju inte bara vuxit till storlek då, alltså, som jag sa, de är ett av världens största bolag nu. Alltså, de har liksom inte gjort som andra techbolag som Spotify och massa andra som bara liksom växer och på förväntningar om framtida vinst och får in massa riskkapital och sådär. Alltså Facebook tjänar enorma pengar också. De är otroligt lönsamma. 2020 omsatte de en knapp biljon kronor och gjorde en vinst på en kvarts biljon kronor, alltså 250 miljarder kronor. Så de är världens tionde mest lönsamma bolag alla kategorier på liksom samma nivå som Google, Apple, Microsoft och så vidare. Nästan, de är lite högre men inte alls mycket. Vad tänker du om det?
Men det är mycket som var spännande om det egentligen. Jag blev förvånad när du skrev det om Kry, för att det är ju inte bara uselt som investering utan det är uselt för förvaltat av skattepengar och sånt där. Det är ju för tråkigt att prata om här, men det är ju verkligen ett uruselt system. Men sen tycker jag ju det är läskigt med de här, med globala företag, alltså som Facebook, Google etc. De kan ju liksom styra vad folk får för information och alltså det är ju i princip det är infrastruktur i dagens samhälle. Och att ha företag som med sin ekonomiska styrka som du beskriver, de har i princip monopol liksom. De har stora kontrollmöjligheter. När ska de sluta växa? Alltså ska de bli större än länders ekonomier? Ska de liksom då kunna strunta i skatter, strunta i lagar och bara premiera egen vinst? Alltså det kanske låter dystopiskt också, men...
Ja, men vadå, många av de här företagen är ju mycket större än de flesta länder i ekonomin betraktat.
Så att det är ju läskigt hur man, tycker jag, och hur man ska bemöta det. Men det är ju relevant att diskutera. Alltså... Jag vet någon gång att jag bara går... pratade om att ska man förstatliga sådana här företag i och med att man har liksom förstatligat infrastruktur tidigare, alltså järnväg är väl det exempel jag kommer på nu direkt, som var ett privat initiativ som man sen förstatligade när man insåg att det här är ju en viktig del av infrastrukturen och sådär, det här måste ju funka och det här ska man inte kunna göra hur som helst. Sen vill man ju inte heller ha en stat som kontrollerar all information. Nej. Men vem vill man ha som har den här makten?
Nej, exakt.
Egentligen, nej. Det är ju det. Så det är ju läskigt.
Ja, jävla dystopiskt. Två saker till då innan vi går in på matcherna som spelats. Dels en notering angående Juventus. Gazzetta dello Sport la ut väldigt intressant grafik kring klubbens omsättning och ekonomiska resultat under det senaste decenniet. Deras omsättning har ökat från 1,5 miljard till 4,5 miljard. Samtidigt har de totala ekonomiska förlusterna under den här perioden varit nästan 5 miljarder kronor. Varav den största förlusten var under den senaste säsongen då de noterade 210 miljoner euro förlust, vilket enligt Swiss Ramble är den största förlusten i italiensk fotbollshistoria, vilket jag i och för sig såg nu precis innan vi började spela in, har slagits av Inter nu, som inte bara har 210 utan 246 miljoner back förra säsongen. Alltså, ja. Det kan man ju liksom kanske förstå varför de sålde även Lukaku efter Hakimi och så vidare. Och av de europeiska klubbar som rapporterat för förra säsongens resultat så är det bara Barcelona som är värre än de här två italienska klubbarna. Men deras resultat och Barcelonas, det är ju så dåligt så att det liksom antagligen kommer att dröja decennier innan de toppar det. Och du vet ju att jag är en konservativ ekonom som exempelvis tycker att Milan gör helt rätt som låter spelare med för höga lönekrav gå på free transfer, även om det är jävligt surt att gå miste om övergångssummor. Jag tycker att Juventus och Barcelona och Inter för all del är bra exempel på varför kostnadskontroll är så otroligt viktigt. Alltså hade inte Juventus haft X år i ryggen så hade man ju varit mer eller mindre konkursmässiga nu med de här enorma förlusterna som bara fortsätter att bli värre för varje år. Exor och andra ägare har ju de senaste åren varit tvungna att skjuta till runt 7 miljarder kronor till Juventus för att de ska hållas flytande. Och det är mycket pengar, alltså det snyter man ju inte ur röven så att säga. Eller vad tänker du?
Nej, men verkligen. Och visst kan man som supporter vara grejen ibland att inte investera och sånt där. Men det är ju väldigt, det känns ju oerhört tryggt att hålla på Milan nu om man tar det som exempel. Som har väldigt sund finansiell strategi och se liksom konkurrenterna fullständigt haverera samtidigt som att... Ja. Nej, men det känns mycket tryggare inför framtiden. Man kan se mer framtidsutsikt. Det ger ju också hopp. I alla fall, det blir ju också en konkurrensfördel egentligen. Så att det handlar ju också om det i just Milan-fallet. Att konkurrenterna faller. Men det känns väldigt bra att hålla på en klubb som är ekonomisk. Som har en bättre strategi. Sunda strategi. Det optimala hade ju varit att hålla på typ Bayern München. Det hade ju varit sportslig framgång hela tiden. Alltså så de här sunda det sunda sättet att förhålla sig till allt som händer nu.
Men alltså faktiskt även Real Madrid gjorde ett nollresultat eller till och med någon miljon plus senaste säsongen. Det tänker man inte. Man tänker att de är storspenderare och sådär. Från liksom Galacticos-tiden och sånt där, men man har gått hyfsat bra ekonomiskt jämfört med alltså, till exempel Barcelona, det är otroligt.
Men det är ju intressant hur rykte eller hur ens anseende hänger kvar från väldigt lång tid, för Galacticos var 20 år sedan typ. Sen visst, de hade en sväng till där med Ronaldo och Kaká och sådär, men
Eden Hazard klarar de ju ännu mer pengar på så här, så,
men, absolut, ja. Men de säljer ju också.
Ja, men exakt, pengar. Exakt.
Och det var ju länge sedan som Barcelona spenderade mindre än Real Madrid. Mm. Är min känsla i alla fall nu.
Ja, men som sagt, Barcelona, de har ju totalt förlorat sin kostnadskontroll med lönerna och bara liksom, de har ju bara kört på liksom. Och det har ju faktiskt inte riktigt Real Madrid gjort, utan de, som du säger, de har gjort ganska smarta försäljningar och de har ju, alltså Barcelona är ju kända för La Masia och sådär, men Real Madrid, alltså jag tror att de har ännu fler ungdomsspelare i La Liga som kommer från deras system än från La Masia, om jag inte missminner mig. Och de gör ju bra dealar hela tiden. Alltså vi, du och jag brukar ju, alltså nu när Brahim Diaz är så jävla bra vet man ju att de har en tillbakaköpsklausul, precis som de har haft på Morata och i Juventus och sådär. Så att de är jävligt slick med sina affärer. Och det, jag tror att det är det som avspeglas här. Du, en sista liten marknadsspaning är att vi häromdagen fick nyheten att Expressen köper rättigheter till Ligue 1 i Sverige. Deras profiler gick ut på Twitter och var förstås väldigt glada åt detta, och det unnar jag dem, men jag tycker det är först och främst kanske ett tecken på hur lite folk verkar bry sig om fransk fotboll i Sverige trots, eller kanske tack vare att PSG har värvat varenda fotbollsstjärna med puls i princip. De hade ju redan innan sommaren då en, alltså PSG, 3 gånger så hög lönepost som näst största klubben i Frankrike. De är ju finansiellt dopade så det bara sjunger om det. Men nu har man ju liksom skjutit in ännu mer pengar samtidigt som andra franska klubbar har varit tvungna att ha utförsäljning av sina trupper för att liksom bara överleva covid-krisen och sådär. Mm. Det finns ju förstås finsmakare som du, Andreas, som tycker det är kul att se franska talanger växa fram. Och de har ju, på tal om bra akademiverksamheter, så har de ju en otrolig... Det är väl det landet, tror jag, som producerar flest professionella fotbollsspelare i de stora ligorna. Känner du igen det, eller?
Jag menar, alltså, det är ju, går att kolla på deras landslag. så kommer man rätt långt.
Exakt, men de flesta fotbollssupportrar verkar ju enbart vilja se PSG spela i Champions League mot lite mer fair motstånd. Eller hur tolkar du den här nyheten? För jag kan inte tänka mig att Expressen har liksom pantsatt Expressen-skrapan för att få köpa de här, utan jag tänker mig att de har fått ett ganska bra pris.
Absolut, alltså... Och jag har också mindre lust att se ligan den här säsongen, ska jag säga. Alltså även att se PSG i ligan, för att det är som du är inne på. Och jag ska också reservera mig för att du har lite väl höga tankar om mitt fotbollsintresse på det sättet. Mm. Att jag kan väl inte kolla på franska ligan för talanger att växa fram. Utan,
det är med bettingnerven, speljävulen.
Ja. Nej, men det är alltid tipset på söndag, Europa-tipset, då är det några matcher från Frankrike. Och då kollar man på dem. För att ja, men det, fotboll är ofta kul. Oavsett vilken av de stora ligorna. Mm. Ja, men jag tycker alltså, det har varit en fin liga länge, liksom lite mer halv italienskt liksom, om man jämför med de andra. Bra drag på läktarna, det är mycket känslor, mycket teknisk fotboll, mycket fysik och så. Men och förra året så, alltså, det var ju en helt osannolik toppstrid. Alltså det var, jag har aldrig varit med om något liknande. Det var 4 lag som var, jag minns inte spannet nu, men med några omgångar kvar var det liksom typ 1-2 poäng mellan 1:an och 4:an. Alltså det var i alla fall 4 lag som hade en väldigt, väldigt, väldigt realistisk chans att vinna hela vägen in. Och det var liksom lite interna möten de emellan och sånt där i slutet också. Det var ju superhäftigt. Men som du säger, PSG, alla vet vad de har gjort på marknaden, men även Lyon, Lille, Monaco som var de andra 3 lagen har ju väldigt mycket försvagat. Så att PSG har ju typ redan avgjort ligan. Jag kan inte ställningen där, men de har ju kört över den nu i inledningen. Det är ju, då blir det ju tråkigt att kolla på. För mig också. Även PSG där, så att för mig blev det minskad attraktionskraft liksom, trots att Messi spelade.
Ja, visst är det sjukt? Alltså att det är, ja, det är så. Alltså, ju bättre spelare de köper, desto mindre orkar man bry sig om de är i det. Och jag ska faktiskt säga att jag tittade inte ens på dem nu i Champions League, men de spelade samtidigt som Milan. Intressant, eller?
Ja, precis.
Ja. Och då föredrog jag den matchen. Jag var inte så himla sugen på den, alltså, Gulf-derbyt liksom.
Nej, jag såg den samtidigt. Men
alltså, jag hade absolut kunnat kolla på den också. Det är kul att se de bästa mötas liksom. Det är därför man älskar Champions League. Men det är ändå lite lustigt att de på något sätt förköper sig.
Ja, så, samtidigt. Ja, jo,
och pajar sin produkt på något sätt.
Ja, exakt. Men jag tror... Fast jag vet inte, nu vi följer ju Serie A, men jag har fått bilden för att det var flera som har pratat med mig om att Serie A, det är fan rätt så häftigt nu. Men det kanske inte är representativt för allmänheten, men alltså Ronaldo har lämnat och om man ska jämföra honom med Messi, men ligan är ju mycket jämnare. Mm. Det känns som att det gör väldigt stor skillnad för intresset.
Alltså, och det bästa man kan göra, det är ju Premier League, alltså de har både de bästa spelarna, eller många av de bästa spelarna, och dessutom bra konkurrens både i toppen och i botten. Sådär. Så det är väl det optimala. Förresten så tänkte jag, PSG har ju snott många spelare på free transfer som vi har sagt, och Milan till exempel har ju stora problem med att spelare lämnar gratis istället. Problemet är ju för till exempel Milan och många andra klubbar att de måste ju liksom agera på alltså ett marknadsmässigt vis, eller vad man ska säga, medan PSG och City kommer kunna bjuda över dem varje gång om de vill. Vilka slutsatser tycker du att man som klubb ska dra av det här? Alltså jag har till exempel funderat på om fler borde göra som United och tvinga in ett extra optionsår i spelarnas kontrakt, så att man på så vis kan liksom förlänga kontrakten ett år till om spelaren gör bra ifrån sig, utan att vara bunden på 6 år ifall spelaren floppar. Alltså det är ju lätt att säga att man ska sälja spelarna i tid, vilket jag vet att du förespråkar, men i slutändan kan ju faktiskt spelaren vägra det med, så att, vad är din liksom, vad är din lösning på det här problemet? För det verkar ju ändå vara lite, nu kanske man inte ska dra för stora växlar, men det verkar ändå vara ett litet paradigmskifte här med att fler spelare väntar ut sina kontrakt.
Mm, ja, men verkligen. Sen kan man ju också tänka, alltså jag tycker ju som sagt Milan skulle hantera, för jag tycker att Milan är nu tjatar jag om det, men det är just den klubben, men det är för att jag kan den bäst, och jag tycker att det kan vara relevant i det här fallet också, för att som ett bra ekonomiskt exempel, för att det finns trots allt väldigt få klubbar som kan erbjuda höga löner som det ser ut, och de kan ju inte ha hur många spelare som helst heller, så att det kan ju också vara, utöver det du säger, så kan det vara bra att bara inte hänga med i snurran, utan man erbjuder de löner som man har möjlighet att erbjuda. Går inte det? Nej, det går inte, men då kanske den spelaren går till PSG, men PSG måste då släppa någon annan. Var ska den personen gå? Spelaren går, måste gå någonstans. Ingen kan betala den lönen om det är så att alla håller sig till de ekonomiska ramar som klubbarna, varje klubb har, så känns ju det som ett rimligt sätt.
Att man gamar på fotbollsliken som avyttras från de här galna oligarkklubbarna.
Det har ju funkat för italiensk fotboll väldigt länge till exempel, som har inte alls samma ekonomiska möjligheter som engelska klubbarna, men har i alla fall hållit hyfsade steg med dem i Europa tidigare i alla fall. I kunnande och annat som har kompenserat liksom. Det är ju trots allt väldigt små marginaler, alltså även om det är så här, en spelare är jätte, alltså är bäst, men den är ju inte 1000 gånger bättre än den som är 40:e bäst liksom. Det handlar ju om mycket annat.
Ja, men precis, avtagande marginalnytta av pengar och så vidare och så vidare. Du, om vi ska titta på matcherna som har spelats i de två inledande omgångarna så här nästan en timme in i podden, så tänkte jag att vi kunde börja med våra vinnare och förlorare. Om vi inleder med vinnarna, så har jag, i och för sig, jag petar in en här som jag inte har skrivit med här, som jag tänkte på i förra veckan, på tal om det, just det du säger, Beppe Marotta i Inter. Fan vad han har varit otrolig den här sommaren. Alltså, det måste ju, jag tror det kommer ses som en av de stora sportchefsgärningarna, alltså sommarfönstren långt framöver, med de förutsättningarna de hade och det laget han ändå liksom lyckades trolla med knäna. Eller vad tänker du?
Nej, men jag vet inte vad jag har sagt det här för nu. Men jag tycker det är helt otroligt. Alltså det ska ju inte, alltså det är omöjligt det han gör nästan. Alltså för att få pengar som Lukaku, som är en jättebra spelare, men alla vet att inte måste sälja. Hela fotbollsvärlden vet det, men hur många potentiella köpare finns? Ja, City verkar inte sugna. Chelsea är ju det absolut, men hur många andra potentiella köpare fanns det? PSG fanns inte där, och sen finns det inte så många andra klubbar som var där. Och med den konkurrensen liksom om honom, att ändå trolla upp priset över 1 miljard, det är liksom, det är
otroligt,
det är bra jobbat.
Ja. Jo, men också, och de spelarna han lyckades få in också. Är det liksom, är det så, och tränarbytet där och liksom, är det, är det är otroligt.
Ja, verkligen.
Okej, men min andra
ändå så lyckas de inte i Champions League.
Nej, nej. Nej.
Det är pinsamt.
Så är det. FC Sheriff måste vi ta med här på listan, som är ett av enbart 6 lag som har vunnit båda sina inledande matcher mot Shakhtar respektive Real Madrid dessutom, vilket är ännu mer imponerande. Att den här klubben verkar vara någon slags KGB-produkt känns ju bara väldigt typiskt världsfotbollen år 2021. Jag tyckte för övrigt att det var lite lustigt att Gusten Dahlin beskrev deras resa som en sannsaga i studion, att den här KGB-klubben har tagit sig till Champions League. Var det någon slags prosovjetiskt ställningstagande han skohornade in där, eller vad tror du?
Jag har inte uppfattat honom som
kommunist.
Som medveten. Nej, jag tror att det var mer bara fokus på ordformuleringen i sig och att flödet i meningen skulle funka.
Ja,
men vem vet?
Nej, vem vet. Min andra vinnare är, eller tredje blir det nog, Robert Lewandowski, som gjorde mål i 19 raka matcher. Det är fan inte klokt alltså. Opta la även upp statistik för ett par veckor sedan med de spelare i toppligorna som gjort flest mål i alla turneringar sedan inledningen av förra säsongen. Messi hade gjort 69 mål, Haaland 73, Ronaldo och Mbappé 76 var. Lewandowski ohotad etta med 112 mål. Det är fan inte klokt.
Det är sanslöst.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det är, alltså, ja. Det är, ord är ju överflödiga, så kan jag tycka. Det är märkligt att det, varje gång så ska det stickas in liksom, att man kommer som en outsider, eller man bollar upp en outsider om potentiellt världens bästa spelare. Det måste ju alltid liksom pratas med sådana förbehåll, tycker jag, när man nämner hans namn, men det finns ju ingen anledning till det.
Nej, exakt. Nej, det är fan otroligt alltså. Min fjärde vinnare är Vicky Blomé, som jag tycker har varit precis så bra i CL-studion som vi hoppades och trodde inför. Jag tycker överlag att övergången från Viasat har varit rätt sömlös. Den här mörkblåa grafiken och studion är ungefär densamma. Gusten, kamrat Gusten, är bra. Kim Källström gillar jag också. Jag vet att inte alla gör det, men jag tycker han är bra. Olof Mellberg är lite bizarr och besynnerlig, ser ut som en så här hemlös seriemördare och pratar typ som en också. Men jag är ändå beredd att ge honom lite tid att växa in i rollen. Sen tycker jag kanske att man borde använda Olof Lund lite bättre. Som flygande reporter vet jag inte om han tillför så mycket. Jag tycker snarare att han ska prata om ekonomi och ställa obekväma frågor på presskonferenser. Där tycker jag han gör sig bäst. Men den största skillnaden mot Viasat tycker jag är att Vicky Blomé är så skarp. Hur tycker du att Simon har funkat?
Både bra och dåligt. Jag känner ju Vicky så ska vi reservera för det kanske, men jag tycker ju hon är jättebra, verkligen. Och är framförallt väldigt glad för hennes skull, och det är kul för att jag vet att hon är väldigt noggrann och läser mycket och sådär. Så att det är kul att det lönar sig och att för henne och att man får ta del av det rutan. Så att det är jag väldigt glad över.
Och jag tycker att hon har kommit in i gänget bra där. Jag tycker liksom man hade ju kunnat tänka sig att typ Olof Mellberg var lite macho och typ, alltså det så liksom, inte men jag tycker att de har, men att det känns som att de har ett bra gäng där, att de gillar varandra.
Absolut, och ska man fortsätta på det positiva så tycker jag att det är den absolut bästa och den som gör störst skillnad så att säga i studiesammanhang, är det kanske inte egentligen, men i tv-sändningssammanhang, det är ju Frida Nordstrand. Jag tycker hon är, alltså hon är riktigt bra. Och man plockar för, alltså Vicky gör det fantastiskt, många andra, Justin gör det jättebra. Sen om man liksom verkligen jobbar med någonting och sådär, så är det kanske inte supersvårt att sitta i en tv-studio. Alltså, nej, eller det har ju sina svårigheter, absolut. Vi har pratat om det tidigare. Men
jag har ju sagt att det är det enklaste jobbet man kan ha i ett modernt samhälle.
Jag säger,
och det står jag fast vid, ska jag säga.
Ja. Och jag vill absolut inte säga att jag hade gjort det bättre, för jag hade gjort det mycket sämre. Men det är inte det jag menar. Men jag tror att många hade kunnat programleda en studio och det hade funkat hyfsat bra, till exempel. Och om man sitter, sen gör olika, det olika bra med att plocka fram taktiska analyser och sådär. Men Frida Nordstrand, som är så mångspråkig som hon är och har den känslan som, och antagligen kontakter och sånt för hon får ju bra intervjuer. Men har den känslan, jag tycker, jag har inte reflekterat över det så mycket förrän man har stött på andra som i sån här flygande roll ska fånga efter match och sånt där och gör det inte lika bra. Alltså det är väldigt talande då hur svårt det kan vara att plocka upp frågor på uppstuds som är relevanta och alltså liksom följa upp de här svaren som ges. Det är verkligen en konst. Som...
Ja, men du har helt rätt faktiskt. Jag blev lite förbryllad när du sa det, att du plockade upp just henne. Men nu när du säger det så tycker jag faktiskt att du har rätt. Av just de skälen som du ger också. För det tror jag faktiskt är en mycket svårare roll än ankarrollen.
Ja, så jag tycker att man har märkt det, för att alltså, vissa... Jag vill inte säga någon, alltså peka ut någon, men jag har liksom kollat på sådana när de får intervjuer efter matchen i stora
matcher. Kan du inte göra det bara?
Nej, jag kommer inte få namn. Jag kan inte namn, så att jag kan inte av det skälet heller. Men alltså, där det är, alltså jag typ sitter och skäms i soffan för att det är så dåligt. Alltså det är att man tycker ju att, ja men det här vill jag veta, varför ställer du inte fråga om det här?
Ja, det är smärtsamt.
Det känns som att det är så många grejer som är uppenbara och flockar, men så är det liksom bara lite skratt och bara och så blir det inte alls bra. Och så bara, ja tack, och så, ja, nej. Det är många som, nu bara dravlar jag, men jag är imponerad av henne väldigt mycket och jag tycker att hon tillför mycket. Sen är hon ju Champions League, för hon har också hängt med alltid, eller väldigt länge i alla fall. Det negativa med Seymour, som, för jag kan ju strunta i studion nästan i Champions, nu när Champions League-matcherna går tidigt också, så krockar det ju med studion, så att jag kan ju många gånger inte vara påkopplad på studion utan kolla på matcherna istället. Men det som är viktigast för mig är ju att matcherna går live. jag tycker att det är väldigt beklämmande och hoppas att de styr upp det, för att de har pratat och lovat om det sen EM på C-more, att vi ska jobba på det här med, för det finns olika delay och det är mest delay för de som använder, som inte använder Apples produkter. Och det är väldigt påtagligt för mig, för att jag kan inte liksom spela live på matcher. Jag kan inte ha andra matcher igång för att man får resultatet. Och jag kan inte prata med någon annan, för att då får man hela tiden resultat.
Men hela ditt liv är ju, ligger i spillror här, låter det som.
Nej, men det låter ju...
Nej, men jag förstår exakt vad du menar. Jag tycker det är, jag har inte, kanske främst för att jag inte live bettar sådär, men jag har noterat det tidigare någon gång, så det är sjukt irriterande när man får höra nyheten om mål innan och sådär. Det är ju lite oförlåtligt. Som vi har ju pratat om det tidigare också, att det har väl kanske varit våra nästan största farhågan när det gäller C-more, är just det tekniska, alltså även när det gäller appen som vi har pratat om. Alltså man vet exakt vad man vill se för match, och man liksom inte ens liksom då kan man hitta den liksom. Alltså de verkar inte tracka alls vilka matcher man kollar på. De verkar inte heller ha någon särskilt bra koll på vad som är intressant. Alltså, menar, hur ofta ser man en jävla golfspelare vara liksom deras number one liksom, när man kommer in, deras första screen liksom, när det är liksom det är stora fotbollsmatcher. Det är inte bara att, liksom, att de inte trackar mitt beteende, utan de verkar inte ha koll på
vad som är populärt överhuvudtaget.
Nej, men exakt.
Alltså det är samma, det är ju också så här massa, jag vet inte vilken hockeyliga det är, men alltså varje gång det ser jag, och jag kollar ju på Milan som sagt, och det är, eller Champions League, och det är ju Zlatans lag, alltså det är både, men så ska man förbi Björklöven, och det är Brynäs, och det är allt möjligt som man ska klicka sig förbi gång på gång, och så hittar man inte det, för man har scrollat 20 olika matcher, går man in på tablå och så måste man scrolla från midnatt, och det slutar med att man får söka, och den sökfunktionen är helt värdelös. Alltså det är, ja.
Alltså det är typ som att Apple-butikerna inte skulle fronta med sin iPhone, utan att man skulle typ inte hitta den när man går in i deras affär. Ursäkta, säljer ni iPhone här? iPhone, jag ska kika på lagret. Alltså det är liksom, varför lägger man de här enorma pengarna på typ Champions League när man inte liksom frontar den i sitt interface. Jag tycker det är obegripligt.
Kommande sändningar kommer också upp, liksom tar halva också, som är så här matcher som kommer gå om flera dagar i hockey. Som gör att det inte går att hitta. Det är helt otroligt.
Ja, en annan sak som jag tänkt på, jag vet inte, det kanske var samma sak på Viasat, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg, men jag missar ofta studiosnacket därför att jag kollar på en match, till exempel nu så var det liksom, ja men då var det liksom, om man kollar på fel sändning så att säga, då kommer man inte in till studion i paus, utan då är det bara liksom en screen liksom. Så kanske var på Viasat också, jag minns inte, men sen så liksom senare under kvällen så bytte de huvudmatch, alltså... Det var så jävla, det var bara märkligt, så dålig användarupplevelse liksom, att man sitter där och så bara märker man att just det, vad fan studion då? Och så har man missat liksom, och det är ju inte så långa studios i pauserna heller, så då har man missat typ hälften liksom. Det känns inte heller så himla smart nu om man lägger en massa pengar på att ha experter och en flashy studio som säkert kostar mycket pengar, så liksom, så styr man inte in tittarna i det. Alltså det ska ju vara minsta möjliga motstånd för att få in den där.
Verkligen. Det har jag inte tänkt på, men det är ju helt jättemärkligt system, i och med att inget går linjärt. Så att det är ju ingen linjär... Alltså varför
skickas man inte bara in i studion direkt?
Skickas in i studion i alla? Nej, det har jag inte tänkt på. Det är väldigt märkligt.
Ja.
Sen har jag en bugg också som gör att om jag ska byta matcher, vilket jag måste göra ibland... Så kan, alltså efter matchminut 85 så går inte det.
Jaså, nej.
Inte för mig i alla fall. Utan då börjar matchen om från början.
Vad är det sånt?
Det är oerhört märkligt bugg. Men det kanske...
De har ju också en regel om att man får bara livestreama... Är det en match per konto eller sådär?
Det är två.
Det är två, okej. För tidigare, Viasat hade väl 3 i alla fall, eller hur?
Ja, det har de.
Så att, ja, det är ju lite, och så har de höjt sina priser har jag noterat också, så där, vilket ju inte var så oväntat, men vi har ju pratat tidigare om Viasats orimliga priser och sådär, så att
ja. Ja, nej, priset är väl, det är väl ingen kritik jag har i alla fall, alltså om man jämför med tidigare så får man ju säga att Serie A, La Liga, Champions League 300, det är
jo, precis, men jag betalar också 300, men jag har sett andra, jag vet, det är lite olika beroende på hur man signar upp sig och vad man använder för, jag har bara sett att vissa får betala så här 450-500 spänn och så här. Men det kanske är om man har andra paket också, jag är lite osäker där ska jag säga. Du, sista vinnarna på min vinnarlista som vi var inne på, lite sidspår här, men Mohamed Salah som leder skytteligan i Premier League och är 4 i CL-skytteligan så här långt efter Allaire, Lewandowski och Nkunku. Mané och Firmino har ju haft svackor, men Salah bara fortsätter. Det är otroligt faktiskt. Och en sista vinnare för mig är Juventus. Det kanske är lite oväntat då. De var faktiskt på min tilltänkta förlorarlista som jag gick och fnulade på i förra veckan. Men då och då med tanke på deras finansiella resultat och deras inledning i ligan, de låg ju på nedflyttningsplats. Men den här vinsten mot Europacup-mästarna Chelsea som man dessutom nollade gör att man nu som ett av 6 lag har 2 vinster i gruppen. Man har även 2 raka vinster i Serie A och har tagit sig upp på övre halvan där. Så att jag tycker ändå att det är ett de förtjänar att vara på vinnarlistan av det skälet. Vilka vinnare har du plockat ut?
De vinnarna jag har vi redan benämnt och tangerat. Så jag sparar mig lite till förlorarna.
Okej. Då kör vi förlorare och då börjar jag med Ole Gunnar Solskjær. United såg verkligen förfärligt dåliga ut mot Villarreal och antingen så är de så här stillastående och idéfattiga bara när jag råkar slå på deras matcher. Eller så är de alltid det, trots att Ole Gunnar har ju varit där i, det är snart 3 år och han har ju fått alla spelare han pekat på. Och nu räddades de av ett otroligt skott av Telles och ett mål av Ronaldo på 5:e övertidsminuten. Men förutom Ole Gunnars osmakliga och idiotiska kommentarer om att Ronaldo är en great human being så har de åkt ur ligacupen mot West Ham, de har förlorat mot Aston Villa i Premier League, de har torskat mot Young Boys i Champions League samtidigt som de har ett spelschema från nu som består av i ordning här då Everton, Leicester, Atalanta, Liverpool, Tottenham, Atalanta igen, Manchester City, Watford, Villarreal på bortaplan i returen där, sen Chelsea och sen Arsenal. Tror du att han kommer att överleva den här perioden?
Det svåra i den här frågan är att det är 2 faktorer att bedöma som är avgörande. Mm. Det är ju dels hur de går sportsligt och dels hur ledningen agerar på de negativa resultaten eller de eventuella negativa resultaten. Men när jag delar ju din bild verkligen av United, det känns ju de är ju för tråkiga. Alltså det, men det är klart att de vinner väldigt mycket tid på det här övertidsmålet. De blev ju utspelade, eller utspelade kanske stort med Villarreal, men de var verkligen det sämre laget. Mm. Och har en tuff grupp. Så jag kan verkligen se dem missa avancemang. Jag tycker nästan det är till och med troligt.
Fast tuff grupp. Atalanta, Young Boys och Villarreal. Det är väl...
Ja, det är ju inte som som vissa andra, men för Uniteds del. Jag tror att de kommer ha problem med den här gruppen. Ja. Det är väl mer så jag menar. För att alltså utifrån hur matchen ser ut idag eller igår mot Villarreal så har de ju problem med dem och Atalanta är ju inget.
Det är ett bättre lag skulle jag säga. Men,
ja, absolut. Så att jag kan nästan se att de kommer att gå bättre. Jag tycker att de hela tiden, min strategi, och jag spelar inte så mycket på de här för jag kan inte Premier League tillräckligt bra, men min övergripande strategi är att gå mot United i alla matcher utom toppmatcher. För att de passar ju väldigt bra att i de matcherna och gör ofta bra resultat. Även om det kanske inte alltid ser spelmässigt bra ut som typ med ett PSG där de blir helt överkörda och på något sätt tar sig vidare. Men jag tror att de kommer säkert gå på många nitar med ett mindre lag här och sen så kommer de ta något resultat, kanske ta poäng mot Liverpool och sen så får de ny energi av det. Och så, ja. Det är väl vad jag skulle gissa.
De har ju världens tredje mest värdefulla trupp efter bara City och PSG. Så de är, truppen är värd mer än Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Liverpool. You name it. Alltså att en tränare som han får vara, ha spakarna där, och han har inte vunnit en enda titel på, det måste ju vara typ 12 försök nu med ligacupen under de här 3 åren. De har ju åkt ut Champions League och sen har de ju fått andra chans i Europa League, de har ligacup, FA-cup, ligan, en torsk i allt. Ja, min andra förlorare är Frank Kessié som blev utvisad senast. Han har dessutom varit väldigt dålig i de senaste matcherna för Milan, samtidigt som Bennacer kommer tillbaka i full fart och Tonali har steppat upp ordentligt. Det här skyltfönstret som Champions League hade kunnat vara för Kessié har ju nästan snarare skadat hans chanser, även om han i och för sig lämnar ändå och säkert får bra betalt. Min tredje förlorare är Barcelona. Kommentarer känns helt överflödiga. Min fjärde förlorare är Leipzig, som även de har förlorat sina 2 första matcher i CL i år. Samtidigt som Klubb Brygge, som kanske borde ha varit på min vinnarlista, de ser ut att vara i jättebra form, och med tanke på att PSG och City är de 2 andra lagen i den här gruppen så kan ju Leipzig mycket väl missa även Europa League med den här inledningen. Vad har du plockat ut för förlorare, Andreas?
Jag har ju Kessié också givetvis, och det har du redan sagt. Det är inte bara det här att han blir utvisad, även om vi är lite oense i den frågan. Jag tycker ju att det är ett väldigt anmärkningsdumslut, men det är ju också felaktigt agerat av Kessié, för att han försätter sig i en situation liksom. Men för mig är det obegripligt att en dummare inte i en sån situation tar en dialog först. Alltså det är verkligen ingen allvarlig förseelse, och att liksom avgöra en match i 30:e minuten tycker jag är väldigt anmärkningsvärt. Men om man slår ihop Kessié i den här matchen och den mot Liverpool, så tycker jag att han var den enda spelaren som inte gick att känna igen. Om jag kände att någon spelare inte klarade av Champions League i Milan för det var ett nytt test för oss, så var det Kessié som alltid är lugn och sansad och
väldigt överraskande, eller hur?
Ja, precis. Det är det som har beskrivits som hans styrka utöver de fotbollstekniska, att han alltid behåller lugnet och är skämtsam och sånt där. Han var jättestressad på Anfield, och det var verkligen anmärkningsvärt. Så supportrarna, det har ju varit en del som har lämnat gratis Donnarumma hakan nu i Milan. Det var ju framför tumma läktare, så de fick ju liksom aldrig höra det. Nu är ju publiken tillbaks och har valt än så länge att ge honom förtroende, alltså att inte kritisera honom. Men nu har de här sportsliga prestationerna, de hjälper inte på supporternas tålamod i alla fall. Så att det blir en ytterligare dimension till varför jag vill lyfta fram honom som förlorare, utöver då att han bara plockade röda.
Och alltså, för lite kontext där för de som inte följer Milan, så var han ju ute i somras när han var på OS i Tokyo, var det va? Dit Milan för övrigt släppte honom, vilket man tänker att han borde vara tacksam för den chansen, och han sa att det är lugnt, jag kommer komma hem till Milano och lösa det där med kontraktet liksom. Och liksom visst, jag brukar ju säga, och jag tycker ju att man ska liksom inte lägga någon vikt vid vad folk säger i intervjuer och sådär, för det är ju liksom, det är ju nästan bara bullshit liksom, även när det gäller transfers och sånt där liksom. Det stämmer ju nästan aldrig det de säger, men han peggar ju upp för sig själv där och då liksom, att bli hatad av supportrarna. För han har ju fått ett liksom väldigt bra bud av Milan och fortsätter att strula liksom. Så att han kan nog få smaka rätt mycket av supporterna, det kan nog gå ganska fort, alltså från att man typ som jag har älskat honom liksom, så känns han plötsligt som en riktigt, riktigt asshole liksom.
Det är inte bara du som, han, som uppskattar honom, det gör ju supportarna i Milano väldigt mycket. Han är ju il presidente, alltså presidenten. Och,
bra att du översatte det ordet.
Ja, exakt. Slänger sig säkert med någon italiensk term jag har hört som inte är lika självförklarande.
Spaghetti, det, alltså det är en pasta som är... Alltså.
Ja, just det. precis. Nej, men det är inte alla som vet vad spaghetti heter på italienska. fotbollsreferens. Men, nej, men det är om Kessi. Barcelona, det är ju också. Men det kan man ju ta bara för att accentuera. Alltså de har 0-6 i målskillnad på två matcher.
Jag läste att de inte ens har haft ett enda skott på mål hittills.
Det är väldigt anmärkningsvärda siffror. Så om jag ska ta en förlorare till så tar jag Super League. Trots att de vann den här rättsliga processen eller det här...
Jag har inte hängt med alls där faktiskt. Jag har bara zonat ut totalt från det. Det känns bara som att vad fan har de på med att fortsätta. Men
jag har inte heller hängt med. Men jag har bara läst att Schäferin har ju ställt till svars. Att de har ju någon domstol i Madrid har liksom gett Superligklubbarna rätt att de inte ska kunna sanktioneras och så vidare av UEFA. Men det är inte det här handlar om, utan anledningen till, för det är ju en vinst för Superlig egentligen, men förlusten är ju liksom det som har hänt än så länge i Champions League. Att Sheriff, som du tar upp, de leder alltså gruppen efter att ha vunnit borta mot Real Madrid. De leder för Inter och Real. Klubb Brygge. Alla kollar på den gruppen på förhand. Såg de som slag på sig bakom liksom PSG, City och Leipzig. Nu har de 4 poäng på 2 matcher. Lika mycket som PSG. Just nu är de på avancemang. Liksom. Det är klart att de allra flesta favoriter kommer att gå vidare efter 6 omgångar. Men den glädjen liksom som finns hos de här lagen och det hoppet som väcks, det är ju oerhört mycket värt för mig. Eller alltså för dem. Men alltså det är det, jag tycker att det är extremt värdefullt. Och jag tycker verkligen inte att gruppspelet i Champions League är en transportsträcka som många menar på, utan det finns så jäkla mycket värde i att de här små klubbarna får chansen, och det smäller ju ändå hyfsat ofta.
Ja, alltså någonstans. Precis, storklubbarna kan ju liksom inte, de kan ju inte slappna av liksom. Det är klart att om de verkligen är på sitt bästa så kommer de ju att vinna och vara överlägsna liksom, men de är liksom, som sagt, avtagande marginalnytta av pengar liksom. Alla de här klubbarna har väldigt goda förutsättningar att scouta spelare, att vidareutveckla dem, att ha kompetent personal som liksom kan vidareutbilda dem och sådär, och bra träningsanläggningar och liksom, det är inte som liksom när Göteborg var i Champions League på 90-talet, att hälften var elektriker typ, och att de, ja, nu är det bra också i och för sig, men alla lag har liksom väldigt bra förutsättningar.
Ja, men verkligen. Så att det är för mig ett tydliga argument mot Super League, och det är väldigt lätt att ha det som slagträ när att Barcelona står på 0-6 som ska vara självskrivna där och sånt där. Det är ju väldigt lätt att hämta poängar där. Sen vet jag inte, fler förlorare. Jag tycker att jag själv är en förlorare i och med att jag håller på både Milan och Malmö, och det har gått som det har gått. Så ska man gräva i det. Jag tycker ändå att det är alltså bara som ingång i så fall på att lyfta upp de två klubbarna, för jag tror att Malmö är ändå en angelägenhet för många i och med att vi är i Sverige och Milan är viktiga historiskt i Champions League, så att det, och Zlatan spelar där, så att jag tänker ändå att många, jag tänker att det ändå är hyfsat intressant för många.
Absolut.
Jag tycker att Malmö är en det blev ju lite av en förlorare för att, och jag lyfter inte upp det här som en ursäkt, men jag tycker att man hade en väldigt bra chans mot Juventus till exempel och sådär. Men det tråkiga var ju att Malmö har de förutsättningar som de har nu. Jag tycker att man måste titta lite på det, för det är ju en allsvensk klubb och i den kontexten så har ju Malmö oerhört många skador i de här matcherna, och det är ju synd att det är så när de får det här läget mot Juventus. Sen hade Juventus också kunnat vara i jättebra form och sånt där, så att det är klart att förutsättningarna kommer att vara annorlunda, men ska man liksom lyckas på den här nivån så måste ju allting klaffa. Och jag menar, Malmö saknar sin första målvakt mot Juventus som är Sveriges näst bästa målvakt kanske. Alltså det, och liksom Toivonen långtidsskadad, Levicki som också är landslagsaktuell som är extremt viktig, missar Moisander, mittback som är liksom värvad från, han spelade i Werder Bremen förra säsongen som kapten, alltså det är ju klart att en sån spelare är jätteviktig för rutin och för ett sånt här lag, ett så stort tapp, och Knutsen, dansk landslagsspelare, jätteviktig. Rex som är också en av de viktigaste spelarna, och den här Peña som är en peruansk landslagsspelare som värvades från holländska ligan, alltså det är sådana klassspelare på en allsvensk nivå och på en hyfsat hög nivå som inte är allra högsta Champions League-nivå såklart, men att tappa så många, alltså ha så många avbräck, det har ju verkligen inte en sån klubb råd till. Nej. Så att det är väldigt synd. Jag tycker inte att det har lyft så mycket, för Malmö pratar inte alls om det själv, vilket jag gillar på sätt och vis, för att det är en jäkla inställning att gå in hela tiden och tänka att man ska vinna varje match oavsett vad motståndaren heter, oavsett förutsättningarna. Man skyller inte ifrån sig liksom. Alltså kolla på hur Liverpool hanterar sina skador. Jag tycker att man fick höra det var femte minut av någon avlägsen bekant liksom varje gång, att men har du sett Liverpools skadeläge? Så jag tycker att det kan vara värt att nämna, för att jag tycker inte att det har pratats om riktigt, att det är ingen ursäkt, men det Malmö hade behövt ha optimala förutsättningar. Det har varit väldigt långt från optimala förutsättningar. Och att man till exempel inte har publik som har varit en jättestor framgångsfaktor. Mer än 5000 då mot Juventus till exempel. Så det är synd att när man har det här toppenläget egentligen att förutsättningarna inte är på plats till 100%.
Ja, verkligen.
Sen tycker jag med Milan att man ändå har visat att man har hemma där. Det var inte så att jag var så säker på att på det när vi var på Anfield och det var pinsamt direkt i första halvlek.
Ja, det var sen förfärligt. Alltså, det kändes som en riktig väckarklocka liksom, att säga, vad fan, vad har hänt liksom? För det var ju ändå ganska många år sedan man var där, och då tänkte man liksom, nu får man ändå se hur kan vi liksom stå upp mot Europa-eliten liksom. Hur mycket har hänt i Europa-fotbollen medan vi var borta ungefär, och så blir man ju totalt utspelade, och så gick man ju i och för sig till ledning i paus, vilket var helt sinnessjukt, men som du säger, men man spelade ju upp sig mot Atletico i alla fall.
Ja, men verkligen, och då jag tycker att man får värdera det lite för vad det är, för att det är verkligen, alltså Anfield borta, som jag håller på som det bästa laget i världen just nu. Jag tycker de tre bästa klubbarna i England är fruktansvärt bra tillsammans med Bayern München. Och Liverpools spelsätt är det sättet som Milan har haft absolut svårast för. Och det är liksom första matchen i Champions League för nästan alla i startelvan. Det är väldigt få som har spelat Champions League överhuvudtaget. Och så kommer man ut där och så startar den pressen. Det är liksom verkligen det värsta tänkbara för oss, samtidigt som man saknar typ Zlatan och Giroud till exempel, som kunnat
hjälpa till. Alltså det var förutmjukande.
Ja. Så att det var pinsamt, men det fanns många förklaringar, så att jag tycker att man kan ändå inte så att det kanske inte är en helt rättvis bild av läget, och det tycker jag att man visar mot Atletico, som sen blev det en förlust också, men där det är en fullständig överkörning av Atletico Madrid. Alltså man kör över, Milan kör över dem mm. i 30 minuter innan utvisningen. Mm. Och där är det också en sån grej som jag tror att Milan bygger så mycket på sitt lag. Och då drabbas man väldigt mycket av att alla måste springa för varandra. Mm. Alla måste pressa högt. Det är liksom en väldigt central mm. del. Det är typ det enda centrala i, mm. i taktiken. Man kan spela på lite olika sätt, men det viktiga är att man springer mm. för varandra och att man pressar högt. Men att då få en man utvisad är ju, drabbar ett sånt spelsätt mer än average, mm, så att mm. säga. Det är klart att det drabbar alla att få en utvisning. Mm. Men,
alltså de gjorde det ändå jäkligt bra defensivt, men jag menar, det var ju omöjligt att ha något etablerat liksom, anfallsspel eller följa sin matchplan.
Ja. Ja, precis. För det utgår från att ha en hög mm. press och så försvinner Rebic som är den första pressen mm. där. Då kan man ju spela sig ur lätt mm. och då försvinner liksom allt. Mm. Och ändå så står man upp väldigt bra och leder till sig ett resultat nästan. Mm. Liksom. Det får Atletico skapa oerhört lite. Mm. Så att den matchen var intressant mot Atletico, för oddsen var helt jämna. Mm. Men det var för att det var så ovisst. Marknaden hade ingen aning mm. för att det var så svårt att värdera mm. Milan. För att det var ju uppenbart att Milan skulle vara ett jättefavorit. På San Siro i alla fall. Mm. Sen är det ju en annan grej borta. Men där visar man ju att man har hemma i Champions League, tycker mm. jag. Så att,
och Brahim Diaz, spännande. Alltså, fan, underbar han är. Ja, men han borde varit med på vinnarlistan, känner jag nu. Några sista intryck från de två första omgångarna som du vill dela med dig innan vi slår igen butiken?
Jag tror att vi har pratat tillräckligt länge.
Mm, okej. Okay. Då var det sista vi hade från det här avsnittet av Svenska Powerkvinnor. Idag är det dags för er att gå in på patreon.com/selpodden och bli medlemmar där för endast typ 12 spänn får ni alla avsnitt av den här podden i månaden då alltså. Där varannat avsnitt är bakom betalvägg. Det är fan inte klokt att inte flera av er är så pass anständiga, men det är alldeles för sent att göra rätt för sig i samhället. Stort tack till dig Andreas för dagens medverkan. Var hittar lyssnarna dig och Fossa del Jalci?
Tack. Det enklaste är väl via Twitter då, där podcasten heter Fossa del Jalci, eller den kan man ju lyssna på mm. där poddar finns mm. Så att säga. Och jag på Twitter heter Don Mascarpone.
Mycket bra.
Jättor.
Okej, vi avslutar som utlovat med en trailer för min Beckomberga dokumentär Ajöken Ciao.
Ajöken Ciao.
Hans affär, det fanns tandläkare, det fanns röntgen, det fanns allting, till och med bårhus fanns det ju, så att man kunde tillbringa resten av sitt liv där.
Det var Sveriges största mentalsjukhus genom alla tider. En kolossal anläggning med över 30 olika byggnader förbundna av kilometerlånga underjordiska kulvertar. På den 79 hektar stora fastigheten byggdes den svenska psykiatrins kronjuvel. En gång för alla skulle man nu ordna huvudstadens sinnessjukvård och ge ett värdigt liv åt alla som råkade ut för psykisk sjukdom.
Så har jag idag anledning att med glädje kunna konstatera att Beckomberga mentalsjukhus inte längre kan betraktas som man ifrån början betraktade många utav våra mentalsjukhus, som en passiv förvaringsanstalt.
Men under decenniernas gång skulle stadens mest ambitiösa psykiatrisatsning någonsin, Beckomberga sjukhus i Bromma norr om Stockholm, få dåligt rykte och förknippas med förvaring och förfall.
Det här äckliga jävla kaféet som var så inpyrt av rök, och människorna som gick där och var där såg verkligen ut som, alltså, de var ju så vanställda av mediciner och annat. Det var ju verkligen som en filminspelning.
Thank you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.